السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا till den andra lektionen i tafsir på surat al-Araf. Och vi stannade i förra veckan vid vers 10, aya 10. وذا سير الله سبحانه وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Och vi har etablerat er på jorden och har där försett er med uppehälle och så lite ni visar tacksamhet. Allah subhanahu wa ta'ala i början på denna sura talar ju om att mänskligheten ska följa sändebuden och följa uppenbarelsen. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också hur folk tyvärr trotsar och vägrar att följa och acceptera sanningen. Och Allah subhanahu wa ta'ala påminner här människan om de gåvor som hon har fått. Och dessa gåvor borde vara en orsak till tacksamhet. En orsak till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala som har etablerat oss på jorden. Han skapade jorden för oss. Som Allah säger i Koranen att det är han som skapat allt på jorden för er. Allt på jorden har Allah skapat för oss. Så här nämner Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala skapade till oss, eller bredde ut jorden. Gjorde den platt, brukbar. Tänk om den bara vore berg. Hur skulle vi kunna leva på jorden? Hur skulle vi kunna plantera, färdas? Det skulle inte gå att leva på jorden. Allah subhanahu wa ta'ala gav oss också floder, hav, sjöar. Fiska på att färdas, vatten att dricka. Allah subhanahu wa ta'ala gav oss också regn med dessa moln som färdas på himlen. Det är så otroligt många gåvor. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha. Att om ni skulle försöka räkna, precisera Allahs gåvor, så kommer ni inte klara av det. Allah musta'an. Wa innal insana la zalumun kaffar. Men människan är sannoliken orättvis förtryckare. Så Allah azza wa jalla har gett oss så många gåvor. Borde vi inte vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala? Men här säger Allah den sorgliga sanningen. Att få av mina tjänare är tacksamma. Wa qalilun, qalilan ma tashkurun. Och i den andra versen, att få av mina tjänare är tacksamma. Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de flesta människor är otacksamma. De är glömska, de tackar inte Allah azza wa jalla för de här gåvorna som de har fått. Och det här är en väldigt klandervärd egenskap. En ful egenskap som muslimen ska undvika. Profeten alaihissalam brukade be Allah azza wa jalla om att få ett tacksamt hjärta. Och han nämnde att från de största av skatter i detta liv är att en person får en tunga som är dhakir. Lisanen dhakiran. Wa qalban shakiran. Han får en tunga som är minns Allah azza wa jalla och ett hjärta som är tacksamt. Och en fru som hjälper honom att komma till Allah subhanahu wa ta'ala. Den hjälper honom att komma till paradiset. Det här är från de största gåvor i detta liv. Så en person ska alltid försöka vara tacksam. Och ett tips, och subhanallah, bland de vackraste av saker som vi lär oss i vår religion. Just det att man ska alltid vara tacksam för det goda man har. Profeten alaihissalam har lärt oss hur vi ska uppskatta Allahs gåvor. Och det är genom att inte jämföra oss med de som har det bättre än oss. Utan vi ska alltid jämföra oss med de som har det sämre än oss. När det kommer till världsliga saker. Idag är det lätt när man sitter och kollar på sociala medier. Man kollar på internet, tidningar och liknande. Man ser folk som lever i lyx, i överflöd. Som har det ena och det andra som du inte har. Jämför dig inte med dem. Utan jämför dig istället med de som har det sämre än dig. De som är sjuka, de som lever miserabelt, de som inte har mat för dagen, de som lever i krig, i skräck, i oro, i sjukdomar och liknande. Alhamdulillah, wallahi du har afi. Allah har gett dig iman, Allah har gett dig islam. Allah har gett dig tak över huvudet, du har en säng att sova på, du har mat i kylskåpet, du har hälsa. Ska du inte vara tacksam? Och egentligen, gåvan av islam är det största. Har du den, alhamdulillah, då är du inshallah en vinnare i detta liv och i nästa liv. Har du inte islam, spelar ingen roll vilka gåvor du har i detta liv. Du är en förlorare i det kommande livet. Så var inte från dessa majoriteten av folk som är otacksamma till Allah. Utan var från de få som är tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. uttryck ständigt din tacksamhet till Allah. Och tacksamhet uttrycks inte bara som vissa tänker att man säger alhamdulillah och sen är man otacksam. Nej, utan tacksamhet är först och främst tacksamhet i hjärtat. Eller etiraf. Du först erkänner de gåvor Allah har givit dig. Och du erkänner att de är oräkneliga. Och du erkänner att de är så mycket mer än vad du förtjänar. Allah är så otroligt generös och givmild. Två, du uttalar också din tacksamhet genom att säga alhamdulillah, ushkurullah och så vidare. Och tre, du använder dessa gåvor i det som gör Allah nöjd. Allah gav dig gåvan av synen. Använd synen till vad som gör Allah nöjd. Allah gav dig hälsa i kroppen. Använd den här hälsan till att be dina böner, till att fasta ramadan, till att ta dig till Mekka och så vidare. Allah gav dig pengar, rikedomar. Hur ska du tacka Allah? Använd dem i halal. Spendera fi sabilillah, ge sadaqa, ge zakat och så vidare. Så att, tre olika sätt att visa tacksamhet på. Med hjärtat, med tungan och med sitt agerande. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسْ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Och vi har skapat er och sedan format er. Och sedan så sa vi till änglarna: fall ner på era ansikten inför Adam. Men de föll alla ner utom Iblis. Han hörde inte till dem nedfallande. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att Allah har skapat människan. Och denna vers handlar om Adam. Allah skapade Adam. Och han nämns det som en ni'ma. Att Allah har skapat dig. Ni'ma, Allah har format dig. Men han skapade din fader. Och det är då en gåva till alla hans barn. Och Allah formade och skapade honom i den vackraste av skepnad. Ärade människan. Och sen ärade Allah subhanahu wa ta'ala Adam också ännu mer. Då han sa åt änglarna att falla ner i sujud inför Adam. Och den här sujud är inte en sujud av dyrkan. Ni vet när vi ber till Allah azza wa jall, vi faller ner i sujud och ruku i dyrkan till Allah. Men denna sujud, det är en sujud av lydnad till Allah. Och två, en sujud av respekt och värdnad till Adam. Respekt till Adam. Och det här var någonting som var tillåtet tidigare. Som även finner i surat Yusuf. Men någonting som blev förbjudet i våran religion. Då en av sahaba, det var Mu'ad, hade blivit muslim. Han hade sett hur kristna föll ner i sujud inför deras lärda och liknande. Ville han göra samma sak inför profeten Ali sallallahu alaihi wasallam, men han förbjöd honom. Och sa att det här inte är tillåtet. Men tillbaka till denna händelse. Allah subhanahu wa ta'ala beordrade änglarna att falla ner i sujud inför Adam. Och de föll alla ner förutom Iblis. Aba wa stakbara wa kana min al-kafirin. Han trotsade, han var högmodig och han var från de icke-troende. Här är en viktig fråga som ofta diskuteras. Allah säger till änglarna, fall ner i sujud. Och alla föll ner förutom Iblis. Var Iblis, yani shaitan, var han en ängel eller var han en jinn? För Allah säger här att alla änglarna gjorde sujud förutom Iblis. Och då kan man tolka det som att Iblis var en av änglarna. Men så är inte fallet. Utan Iblis fick vara i sällskapet av änglarna. På grund av att han var en from och troende jinn. Allah hade skapat honom före Adam. Och han var en hängiven, trogen muslim som dyrkade Allah azza wa jall. Och fick då vara i sällskapet av änglarna. Och därför säger man, Allah sa till änglarna, han är bara en av miljontals, så att man behöver inte säga änglarna och jinnen, utan man säger änglarna. Man går efter majoriteten. Och ett bevis på att han inte var från änglarna, och det här är viktigt för att i andra religioner så säger man att djävulen, Lucifer och så vidare, var en fallen ängel. Han var en ängel som trotsade Gud och blev förvisad till jorden. Det här förnekar vi muslimer. Iblis var inte en ängel. Utan han var en jinn. Som alla nämner i surat al-Kahf. Att klart och tydligt, wa kana min al-jinn. Att han var en jinn. Och även som kommer att nämnas i följande vers här. Att Satans argument är att du skapade honom av lera och mig av eld. Och vi vet att det är änglarna som är skapade av ljus. Och jinnerna är skapade av eld. Så alla dessa bevis tyder på att Iblis inte var en ängel. Utan han var en jinn. Och det är också en viktig sak när det kommer till våran tro. Vi ska ju tro på änglarna. Och från våran tro på änglarna är att vi tror att änglarna är i ständig lydnad och tjänst till Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah säger att de trotsar inte honom i hans påbud utan gör bara det de har beordrats. Det finns ingen fallen ängel. Det finns ingen trotsig ängel. Det finns ingen ängel som har gjort uppror mot Allah subhanahu wa ta'ala. Utan änglarna lyder Allah azza wa jal. Dygnet runt 24-7, tusentals, miljontals år. Det finns inte med på deras karta att trotsa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Så Allah subhanahu wa ta'ala frågar då Iblis varför han inte föll ner i sujud. Naam. Lam yakun min as-sajidin. Så Allah frågar då honom: "Ma mana'aka an la tasjuda li id amartuk?" Vad är det som hindrade dig från att falla ner i sujud då jag beordrade dig? Qala ana khayrun min. Han sa, jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och du har skapat honom av lera. Så Allah subhanahu wa ta'ala frågar här Iblis, och Iblis var ju hans gamla namn. Vad var det som hindrade dig från att falla ner i sujud då jag beordrade dig? Och då svarade Iblis med ana khayrun min, jag är bättre än honom. Du har skapat mig av eld och du har skapat honom av lera. Och här finner vi att det här sägs vara den första synden jämt emot Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis drabbades av två sjukdomar som hjärtat kan drabbas av. Det är el-ujb och el-kibr. El-ujb betyder att man tror för mer om sig själv. Man tror för mycket om sig själv. Innan man imponeras av sig själv. Jag. El-ujb. Och el-kibr, att man ser sig bättre än andra. Man är högmodig, högfärdig. Vill inte acceptera sanningen. Och tycker att man är bättre än andra. Och det var exakt detta som Iblis här drabbades av. Då han sa, ana khayrun min. Och bara den här meningen, jag är bättre än honom, tyder på att han är sämre än Adam. För att ett, Allah beordrar här Iblis att göra sujud till Adam. Då ska han lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och att trots att Allah inte accepterar sanningen är högmod. Och sen, vem är du att säga jag är bättre än honom? Vad vet du? Det här är att tala om Allah utan kunskap, som de lärda har sagt. Vilket också är en väldigt ond egenskap. Och här säger då Ibn Kathir att själva ursäkten blir värre än synden. Då han kommer med det här högmodet. Synden att inte göra sujud. Ursäkten, jag är bättre. Högmodet blir då en större synd än själva synden som han beordrades, eller synden som han då begick. Och Ibn Kathir säger då här, det är som att Iblis tänker, hur kan någon bättre göra sujud till någon sämre? Det är hans utgångspunkt. Jag är bättre, han är sämre. Och hans argument är då att eld är noblare och finare än lera. Du har skapat mig av eld och du har skapat honom av lera. Taib. Och det här argumentet håller inte heller. Han kollar på liksom, yani, vad kan man säga, själva det kärn, eller liksom grundsaken de är skapade ifrån. Så han säger, rent logiskt, eld är högre, mäktigare, kraftigare än lera. Det är hans, yani, här analogi, hans, yani, jämförelse. Och de lärde sig att det här stämmer inte. Det stämmer inte ur många, yani, aspekter. Ibn al-Qayyim nämner 15 stycken aspekter i hur lera är bättre än eld. Yani, om du ska jämföra dem så är inte eld bättre än lera. Namn eld har vissa nyttor, men leran har mer nyttor. Till exempel då att elden har i sin natur, den är destruktiv. Den är okontrollerbar. Den förstör. Eller hur? Och samma sak är det med shaitan. Han har de här i sin natur. Han går inte att kontrollera. Han förstör. Han är ivrig. Går inte att greppa på och så vidare. Medans jord, mark, är någonting som är lugnt. Det är stabilt. Det frambringar grönska, växtlighet och så vidare. Eld förstör, mark producerar. Det finns många sådana här jämförelser i hur Shaitan faktiskt hade fel. Han hade inte ens rätt i sitt argument med det han vill komma med. Och sen, bortse från detta. Vem är bättre, vem är inte bättre? Bara att Allah säger gör sujud borde räcka. Och sen vet Iblis också att Allah skapade Adam med sina händer, vilket gör honom noblare än dig. Och Allah blåste in liv i Adam, vilket också gör honom noblare än dig. Allah lärde Adam namnet på allting, vilket också gör honom noblare än dig. Och så vidare och så vidare. Så de aspekterna räknade han inte ens med. Utan han kollade bara på, men jag då? Jag är ju bättre, jag är skapad av eld. Och vägrade då göra sujud, buga sig inför denna skapelse som är mycket noblare och mer ärofull än honom. Och Ibn Kathir nämner också den här versen där Allahs, eller i alla fall hadithen i Sahih Muslim, hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att änglarna är skapta av ljus och Iblis är skapad av vad kan man säga, toppen av en flamma, och Adam är skapad av vad som beskrivits för er. Ja. Så här finner vi att änglarna är skapta av ljus. Och vissa lärda har spekulerat i vilket ljus, det vet vi inte. Allah. Men de är skapta av ljus. Och jinnerna är skapta av eld. Och människan är då skapad av lera. Och när man säger människan så menar man Adam alayhi salatu wassalam. Ibn Kathir nämner också här att Iblis var den första som föll in i qiyas, som på svenska är analogi. Och det är att man jämför saker och ting. Qiyas, det finns bra qiyas, det finns dålig qiyas. Man kan jämföra någonting. Någonting positivt med någonting positivt och så vidare. En bestämmelse med en bestämmelse. Men här gjorde Iblis qiyas i en analogi och trotsade bevisen. Och det får man inte göra. Och det är någonting här som det nämns här från Ibn Sirin, som säger att den första som gjorde analogi var Iblis. Och var det annat än analogi som såg till att folk dyrkade solen och månen och så vidare. Är ni vad han vill säga här? Att det är jättefarligt om du har en text, du har en uppenbarelse. Och du vill liksom kontra och motsäga dig denna uppenbarelse med din logik, dina jämförelser. Du kommer till någon och säger, men bror, det är haram att röka på. Du får inte göra det i islam. Det är inte tillåtet. Säger, men, det fanns en kille, han hade värsta sjukdomen, han blev frisk. Du har bevisen att det är haram. Så kommer du med din logik, någon händelse, någonting som säkert inte ens stämmer, och ska trotsa bevisen. Det här är mycket, mycket farligt. Det här är att efterlikna shaitan. Vad gör en muslim när bevisen kommer? När han får ett påbud? Sami'na wa atana. Vi hör, vi lyder. Vi accepterar, vi underkastar oss. Vad är innebörden av islam? Vad betyder ordet islam? Det betyder istislamu lillahi bita'a. Att du underkastar dig Allah i lydnad. Du dyrkar Allah helhjärtat. Du sätter dig till någonting vid Allahs sida. Underkastar dig Allah. Betyder vad? Att acceptera. Att ta emot bevisen. Att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Det är islam. Att trotsa, det är satans väg. Det är inte muslimernas väg. Må Allah skydda oss. Jag tänkte också här nämna precis i Imam Shinriti i hans tafsir nämner här också i hur Shaitan tänkte att han skulle bli stor. Han var mäktig, han var stor, han ville inte förnedra sig eller han ville inte ödmjuka sig inför Allah subhanahu wa ta'ala. Han blev utvisad ur paradiset. Sagirin, yani förnedrad. Låg och förnedrad ut från paradiset. Så han var högmodig. Försökte att upphöja sig själv, hävda sig själv, men straffades med motsatsen. Genom utgången blev den totala motsatsen. Då Allah säger, innaka min as-sagirin, du är från de låga. Och det här är den värsta formen av förnedring, lågheten. Och då så säger här Imam Shinriti, om man förstår från den här versen, att den högmodige inte uppnår vad han söker. Yani han straffas alltid med motsatsen. Det här är viktigt. Högmod är en av de fulaste, mest klandervärda egenskaperna i Islam. Profeten alaihi salam sa att den som har så lite som en myras vikt av högmod i sitt hjärta kommer inte att gå in i paradiset. Så högmod är otroligt klandervärt. Och högmod är ju att man sätter sig upp över folk. Man tycker man är bättre än andra. Jag är vit, han är svart, jag är kunnig, han är okunnig, jag är rik, han är fattig, jag är snygg, han är ful och så vidare. Genom man ser sig för mer än andra människor. Och det är inte tillåtet i vår religion. De vill upphöja sig själva. Men sanningen är att de sänker sig själva. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att Allah kommer bara öka en människa i ära med ödmjukhet. Ju mer du ödmjukar dig kommer Allah att upphöja dig. Yani, och ju mer du är högmodig, ju mer kommer Allah att sänka dig. Subhanallah. Och han nämner här bevis på detta i Koranen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger in fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi. De har inget annat än högmod i sina hjärtan. Ett högmod som de aldrig kommer kunna förverkliga eller uppnå. Yani, de söker den här högheten, men det är någonting de aldrig kommer att uppnå. Och han nämner också de otroligt negativa konsekvenserna som kommer att komma om en person är högmodig. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att högmod är en orsak till att personen vänds bort från att förstå sig på Allahs verser. Genom vänds bort från att förstå sig på uppenbarelsen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Jag ska vända bort från mina verser de som är högmodiga på jorden utan rätt. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de högmodiga vänds bort från sanningen. När man är högmodig, och det är just den här definitionen av högmod, att se ner på folk och inte acceptera sanningen. Så högmodiga människor har väldigt svårt att anamma och acceptera sanningen. Du kommer till dem och säger broder, syster, Allah säger, Koranen säger, Sunna säger, alla lärda säger i islam, det här är sanningen. Säger, nej, du vet inte, jag vet, jag ska inte acceptera, jag bryr mig inte och liknande. Audubillah. Med sån här egenskap så vänds man bort från sanningen. Och det är också som han alla tänker här, att man straffas med att man inte får en förståelse av islam. Du läser Koranen, du läser haditherna utan att förstå det på dem. Subhanallah. Och då förstår man motsatsen. Att är man ödmjuk, man alltid är en sanningssökare. Man är öppen för sanningen. Man vill ta emot den. Och man ödmjukar sig för sanningen. Har man fel, man säger jag har fel. Det är lugnt. Det är inte. Alltså, vem är jag att liksom inte vilja säga jag har fel? Har man den här inställningen, alhamdulillah, Allah kommer öppna för dig dörrarna av kunskap. Men är man högmodig, så kommer alla att stänga till dig dörrarna av kunskap. Och därför finner man att många ahlul bid'ah och många syndar och liknande, det är folk som inte har förståelse av islam. Alla har stängt till dem dörrarna av förståelse av religionen. Subhanallah. En annan dålig konsekvens av att vara högmodig är att de högmodiga kommer att brännas i helvetet. Allah säger alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Finns det inte i helvetet en plats av att brännas för de högmodiga. Audubillah. Och det är också, som vi sa, en orsak till att vägra acceptera sanningen. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اسْتَكْبِرُونَ. Folket av Quraysh i Mekka, när man kom till dem och sa det här är sanningen, acceptera sanningen. När man sa till dem لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. Då var de högfärdiga och ville inte acceptera att enda styrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt i Koranen att han inte gillar de högmodiga. Yani han föraktar dem och hatar dem. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Han gillar inte de högfärdiga. Yani de är hatade av Allah subhanahu wa ta'ala. Så må Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss från högmod. Må Allah göra oss ödmjuka. Allah subhanahu wa ta'ala säger då till iblisen: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انذرني الى يوم يبعثون qala innaka minal munzirin. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala till Iblis, ner med dig därifrån. Det anstår dig inte att visa högmod där. Ut med dig, du hör till de förnedrade. Och då så sa Iblis, ge mig anstånd till den dag de ska återväckas. Och Allah säger, du är bland dem som har beviljats anstånd. Nah. Så Iblis blev då, när han vägrade att göra sujud till Adam, förvisad ur paradiset. Och här säger vi salada, från paradiset eller från himlariket eller från ett hem som han hade på någon hög plats eller liknande. Han blev förvisad ner på jorden. Och vissa lärare nämner att han blev förvisad ut på haven. Vissa säger de gröna haven, jag vet inte vad som menas med det. Men det finns en autentisk hadith att Satan har sin bas ute på havet någonstans på någon ö. Och det är därför han skickar ut sina soldater. Så han blev förnedrad, utvisad från himlariket ner till jorden. Och Iblis blev då förvisad, förnedrad, ner på jorden. Och han säger, ge mig anstånd. Ge mig tid, låt mig leva kvar på jorden. Och Allah subhanahu wa ta'ala besvarar hans förfrågan. Och låter honom vara kvar på jorden till strax innan domedagen. Tills de sista människorna dör på jorden, då Israfil blåser i hornet, då kommer också shaitan att dö. Och det finns en hikma med att Allah Azza wa Jal besvarade Satans förfrågan. Någon kanske säger, men varför skulle Allah låta Satan vara på jorden? Det finns en vishet. Och det är prövningen som vi går igenom här. Hur ska Allah särskilja på de onda och de goda? Hur ska en person kunna kämpa i ett motstå gott och göra det goda om det inte finns onda krafter? Så livet är en prövning, livet är ett test. Och det finns en vishet med den här ständiga kampen som vi ständigt har med Satan i våran vardag. Och han nämner också vissa lärare, jag tror det var Sofian från Selef. Han sa, människa, låt inte dina synder och tillkortakommanden hindra dig från att göra dua. För Allah besvarade Satans dua. Är ni här? Satan ber om någonting. Och han fick det han bad om. Hur mycket du än syndat är, blir du aldrig värre än Satan. För vissa muslimer, shaitan lurar dem. Och säger, men du kan inte göra dua. Du kan inte be till Allah. Du är smutsig, du syndar, du är haram, du är kriminell. Allah kommer inte besvara din dua. Och så vidare. Och det här är ett felaktigt argument. Utan alhamdulillah, dörrarna till dua är öppen. Åkalla Allah Azza wa Jal, och Allah har lovat att besvara dig. وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Låter inte luras och vilseledas av ett shaitan. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Och då säger shaitan, eftersom att du har vilselett mig, så ska jag sannoliken lägga mig i bakhåll för dem, längs din raka väg. Och sedan ska jag angripa dem framifrån och bakifrån och högerifrån och vänsterifrån, och du kommer inte att finna de flesta av dem vara tacksamma. Shaitan säger här, då han fick uppskov, anstånd att leva på jorden fram till domedagen, att shaitan kommer att ligga i bakhåll för människan. Du, säger han, i Allah vilseledde mig, då ska jag också vilseleda människorna. Typ det var människans fel att jag hamnat i den här positionen då jag vägrade göra sujud till Adam. Så typ jag ska hämnas. Jag ska vilseleda så många jag kan. Så många människorna som möjligt ska jag få med mig till helvetet. Och shaitan säger att jag ska la'aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim, att jag ska lägga mig i bakhåll för dem längs din raka väg. Jag ska typ sätta mig i vägen. Jag ska hindra dem från din raka väg. Och ni vet ju att vi ber ju varje dag ihdina sirata al-mustaqim, led oss på den raka vägen. Och den raka vägen är el islam. Att följa Koranen, följa sunna. Följa profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Att shaitan har lovat att sätta sig och förstöra för oss. Yani hindra oss från att gå denna väg. Och det har nämnts i en hadith att om en person vill bli muslim så kommer shaitan till den här människan och säger då till honom: ja, ska du bli muslim? Ska du lämna din gamla religion? Ska du lämna religionen av dina förfäder? Och så vidare. Och personen trotsar shaitan och blir muslim. Och så vidare, till slutet på hadithen. Så det handlar om att trotsa shaitan och inte lyda shaitan. Inte vara en slav till djävulen, utan att trotsa honom och kriga mot honom. Och det finns en jihad som vi gör. Jihad där vi krigar mot shaitan i våran vardag. Och det gäller att inte ta ner garden, utan veta att han ligger i bakhåll. Han försöker ständigt vilseleda oss. Och sen så säger då här shaitan att han ska attackera oss. Han ska komma till oss från alla håll. Framifrån, bakifrån, från höger och från vänster. Och de lärde har nämnt här i tafsir, som Ibn Kathir nämner, från Ibn Abbas, att han säger: ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ. Att jag ska komma till människan framifrån. Och då säger Ibn Abbas: yani, jag ska få människan att tvivla på nästa liv. Så vad menas med att shaitan kommer till oss framifrån, bakifrån, från höger och vänster? Framifrån, yani, vi blickar framåt, vi siktar framåt. Och vad är framför oss? Det kommande livet. Shaitan kommer att komma till oss och försöka få oss att tvivla på det kommande livet. Det finns inget liv efter detta, man lever bara en gång, man dör och sen man blir till jord och så vidare. Och det här tyvärr har han lyckats med många människor som förnekar tron på nästa liv, som ateister och liknande. Wa min khalfihim. Han ska komma till oss bakifrån. Yani han ska dra oss bakåt. Det vill säga att vi inte ska blicka framåt. Vi ska inte kämpa för att komma till paradiset, utan han drar oss till att bli fästa vid dunja, att älska det här världsliga livet och bli besatta av det världsliga livet. Så shaitan har de här olika vägarna. Och sen och från deras högra sida. Och då säger här Ibn Abbas: jag ska förvirra dem när det kommer till religionen. Jag ska försöka få dem att göra fel saker i religionen, innovationer och liknande. Och från vänstra sidan: jag ska komma till dem och försköna synder i deras ögon. Namn. Och andra av Selef, de sa liknande saker. Att han, ja, ni ska försöka att få oss att inte kämpa för nästa liv. Att bli fästa vid dunja. Att bli lata i att göra goda gärningar. Och att få oss att synda. De här olika, ja, ni, vägarna har shaitan in i människan. Och vissa andra av Selef, som Al-Qatada. Han sa att jag ska komma till människan framifrån. Och jag ska säga till henne: det finns ingen återuppståndelse. Det finns varken paradis eller helvete. Wa min khalfihim, bakifrån, yani, jag ska försköna det världsliga livet för dem. Och jag ska kalla dem till ett dunja. Yani, jag ska få dem att bara springa efter det världsliga. Wa an aymanihim, och från högra sidan, yani, när det kommer till deras goda gärningar, jag ska få dem att bli passiva. Att inte göra goda gärningar. Att bli lata. Och från vänster sida: jag ska försköna synderna för dem. Och kalla dem till synderna. Och beordra dem med synderna. Och så sa Iblis: jag ska komma till människan från alla håll. Men han kan inte komma till människan ovanifrån. För han vet att Allahs rahma kommer ovanifrån. Så här, kära bröder och systrar, har shaitan sagt hur han jobbar. Och det är också viktigt att veta att shaitan har olika tricks, han är slug, han försöker lura människan. Men Allah Azza wa Jal har sagt att hans planer är svaga. De är blottade, de är avslöjade. Och han använder samma tricks hela tiden, men i olika skepnader, på olika former. Det uttrycker sig på olika sätt. Så shaitan har de här sätten, att han försöker alltid hindra människan från att göra vad som är rätt. Och han försöker alltid försköna vad som är fel för människan. Och förfula vad som är bra för människan. Och göra människan passiv och lat i att göra gott. Och att uppmuntra människan till att synda. Så låt er inte luras av dessa saker. Sikta framåt, sikta mot paradiset. Var inte fästa vid dunja. Kämpa i att göra mycket gott och håll er borta från synden. Och sen säger, så säger shaitan här att jag ska komma till då från alla dessa håll. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Och du kommer inte finna de flesta av dem vara tacksamma. Återigen, vi sa i versen innan att de flesta människor är otacksamma. Och shaitan säger här till alla att människan kommer inte vara tacksam. Hur kan shaitan veta det? Shaitan vet inte framtiden. Då säger man här, det var en vann. Det var en tro. Alltså det var en gissning från shaitan. Att det här tror jag kommer ske med människan. Och shaitan tyvärr hade rätt. Att de flesta av människor är otacksamma. Och här nämner också Ibn Kathir en dua som skyddar från satans planer. Då vi nämnde ju här att shaitan kommer till människan från alla möjliga håll. Framifrån, bakifrån, vänster och höger. Det finns en dua som man säger på morgonen och på kvällen. Och det är att man säger Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Och Allah, jag ber dig att skonas i detta liv och i nästa liv. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya. Och Allah, jag ber dig om al-afwa wal-afiya i min religion, i min dunya, i min familj, i mina pengar. Allahumma stur awrati wa amin rawati. Allahumma dölj mina synder och yani, ge mig trygghet mot min rädsla, det vill säga på domedagen. Allahumma ihfazni min bayni yaday. Och Allah, skydda mig eller bevara mig framifrån. Wa min khalfi, och bakifrån, och från höger sida och från vänster sida. Wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Och jag söker skydd i Allah hos dig från att slukas upp underifrån. Så här duan är jätteviktig att man säger morgon och kväll, alltså efter salat al-fajr och innan salat efter salat al-fajr och innan salat al-maghrib. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala qala khuruj minha madhuman madhuman madhura laman ittaba'aka minhum la amla anna jahannam minkum ajma'in. Och då säger Allah, ut med dig härifrån eller ut med dig därifrån, vanärad och bortstött. Får du följare bland människorna så ska jag sannoliken fylla helvetet med er allesammans. Subhanallah. Så shaitan blir här förvisad och förbannad. Och det är ju också ett av hans, vad kan man säga, namn. Shaitan al-Rajim. Den förbannade, den utstötte. Han är utstött och förvisad från himlariket. Fram till domedagen. Och sen kommer han och de som följer honom att brinna i helvetet för alltid. Subhanallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَيَا آدَمُ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ. O Adam, bo du och din hustru i paradiset och ät vad ni än vill, men närma er inte detta träd, för då kommer ni att bli från de orättfärdiga. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger då här, O Adam, bo du och din fru i paradiset, ät vad ni vill, men närma er inte detta träd, för då kommer ni vara från dem som gör orättvisa. فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ. Men då kom shaitan och viskade till dem. Viskade till dem för att avslöja för dem vad som tidigare hade varit skylt för dem av deras nakenhet. Och han sa, eran herre har endast förbjudit er detta träd för att ni inte ska bli änglar eller bli bland de eviga. Och han svor inför dem, jag hör sannoliken till dem som vill er väl. Ja. Här finner vi att, vad kan man säga, kriget, slaget har börjat. Shaitan är förvisad. Hans plan är att vilseleda mänskligheten. Och vem ska han börja med? Adam såklart. Som han föraktar mest av alla. Den som alla ärade över honom och den som han vägrade göra sujud för. Som han anser var orsaken till att han blev förbannad. Så han vill ju vilseleda Adam och hans fru Hawa. Och här nämner då Allah subhanahu wa ta'ala att Adam och Hawa fick vara i Jannah. Och de fick äta allting från paradisets frukter, förutom en frukt. Ett träd. Vilket träd Allahu a'lam, det vet vi inte. Ni vet, kristna säger ofta att Adam åt från det förbjudna äpplet. Vi har till och med hört att det inte ens står i Bibeln att det var ett äpple. Men det står inte heller i Koranen och Sunnan vad det var för frukt. Och det är också som de lärda säger, det är inte viktigt. Det är inte relevant här vad det var för frukt. Det är sån här en kunskap som om du visste den kommer inte göra dig kunnigare och ta dig närmare till Allah. Och om du är okunnig om den så kommer det inte skada dig i din religion. Så att sitta och spekulera om vad det är ett äpple, vad det är vindruva, vad det är granatäpple och så vidare. Vad det är fikon, Allah alam, det är inte relevant. Det var ett träd. Han fick inte äta från trädet. Det är haram att äta från det här trädet. Men allting annat får du äta ifrån. Och då kommer då shaitan och viskar. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ. Så shaitan viskade till dem. Och det här är en av de saker som shaitan gör. Han kan inte prata till oss. Utan han viskar till oss. أَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Han kommer. Och vissa lärare säger att han kommer på vänster sida. Och viskar i våra bröst. Man känner ibland en röst av onda tankar. Som man säger, men var kommer de här tankarna ifrån? Jag vill inte göra de här sakerna. Eller wiswas, att tvivla på Allah. Eller wiswas, att göra kyrk. Eller wiswas, att din wudu eller salah inte är korrekt. Och liknande saker. Yani, han försöker att förvirra människan. Försvaga människan. Och det står shaitan kallar folk bort från Allahs väg. Han gör wiswas i människan. Så shaitan gjorde här wiswas. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala för att avslöja för dem vad som tidigare varit skylt. Adam och Hawa var täckta i paradiset. På ett sätt som Allah har alam. Även där vet vi inte exakt. Vissa lärare säger att de var täckta med ljus. De var täckta, alltså deras aura, deras privata delar var täckta på något sätt som vi inte vet. Så shaitans avsikt var att blotta dem. Att de ska bli av med detta. De ska bli nakna. Ja, ni skämma ut dem. Och då säger shaitan till Adam och Eva att er herre har endast förbjudit er från det här trädet så att ni inte ska bli änglar eller från dem som lever för evigt. Och han svor وَقَاسَمَ لَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِهِينَ att jag är sannoliken från dem som vill er väl. Och i en annan sura så säger shaitan ja Adam, hal adulluka ala shajaratin. Yani Allah säger att, citerar här shaitan, Adam, ska jag inte visa dig ett träd som är evighetens träd och kommer att ge dig ett kungarike som aldrig försvinner. Nah. Så shaitan kommer här till Adam och lurar honom. Och vad är argumentet han kommer med? Vill du inte bli en ängel? Vill du inte leva för evigt? Vill du inte ha ett stort kungarike som aldrig försvinner? Varför? För människan söker perfektion i Adam här, kunna vara som en ängel och ständigt dyrka alla. Människan är också rädd för döden. Vem vill inte leva för evigt? Vem vill bli förvisad från paradiset? Ingen vill bli. Så han kommer med de här argumenten till Adam. Och vad var det då som fick Adam att äta från frukten? Det är en viktig fråga. Adam var en profet. Adam hade klara tydliga direktiv från Allah. Du får inte äta från det här trädet. Men ändå åt han. Vad var det som fick honom att äta? Här säger de lärda att han lurades av Iblis. Alltså han avsåg inte att synda. Det var inte hans avsikt. Han var godtrogen. Och shaitan svär vid Allah att om du äter från det här trädet, det är evighetens träd, så kommer du få se och så, så, så. Och Adam kunde inte föreställa sig att någon människa eller någon kunde vara så ond att han svär på Allah och ljuger. Så han tänkte, det här är sant. Om någon svär på Allah, det är sant. Om det är sant, då låt oss äta från frukten. Det här kanske frukten är undantagen från de andra och så vidare. Så han åt. Han gjorde fel. Syndade och åt från frukten. Men just att han var så godtrogen. Och shaitan här svor vid Allah. Och Adam tänkte att någon kan inte svära på Allah och ljuga. Det finns inte med i hans värld, subhanallah. Och tänker idag, hur många känner vi inte som svär på Allah dag och natt och ljuger. Muslimer, vi säger shaitan, muslimer svär på Allah och ljuger. Det är en katastrof. De här människorna måste göra tauba och ångra sig. Absolut inte tillåtet. Ja. Och här finns också en till sak, en till viktig sak. Och det är att shaitan sa inte till Adam, ät från det förbjudna trädet. Han skulle aldrig ha ätit. Utan han kallade det för shajaratul khuld, evighetens träd. Och det här är en av Satans, kan man säga, deceptions, hans sätt att vilseleda folk på. Att han kallar förbjudna saker med förskönade namn, storslagna namn. Han ändrar namn på saker och ting. Och han kallar goda saker för, med fula namn och egenskaper. Så att en person ska inte låta sig luras. Om någon kommer och säger om alkohol, det här är en själslig dryck. Om någon kommer med narkotika eller liknande och säger det här är själsliga rökelser och liknande, så ska man inte låta sig luras. Kolla, vad är den här saken? Den berusar, kallas den haram. Spelar ingen roll vad du kallar den för. Och samma sak om någonting är bra, gott, spelar ingen roll varför dåligt du kallar det för. Om du hämtar ett glas vatten och kallar det för whisky, det blir inte haram. Det är ändå vatten. Det man måste utgå från vad saker och ting är. Men shaitan har det här sättet att han försöker försköna synder och förfula goda gärningar. Som idag vi finner att han kommer till regelverk i islam, vår religion, Koranen och sunnan, uppenbarelsen. Han kallar regler för kvinnoförtryck. Han kallar saker och ting för bakåtsträvande. Ni finner de här beskrivningarna som kommer när folk talar om islam. Barbariskt, bakåtsträvande, kvinnoförnedrande, jag vet inte vad. Svårt. Nej, det här finns inte. Utan alhamdulillah, islam är enkelt. Det är en vacker religion. Så låt er inte luras av de här, den här skrämselpropaganda. Och samma sak, låt er inte luras när det kommer till synder av att man har förskönat dem. Det spelar ingen roll vad du kallar det för. Du kallar det för frigörelse, du kallar det för att leva livet, ha kul, jag vet inte vad. Är det haram, spelar ingen roll vad du kallar det för. Fadallahuma bighurur. Så vad gjorde shaitan? Han förförde dem genom svek. Och när de sedan hade smakat frukten av trädet så blev deras nakenhet uppenbar för dem. Och de började klä sig med hopfästa löv från paradiset. Och då kallade deras herre på dem, förbjöd jag er inte just från detta träd. Och jag sade er att Satan sannoliken är eran klara fiende. Och då så säger Adam, vår herre, vi har gjort orätt mot oss själva. Och om du inte förlåter oss och visar oss nåd, så kommer vi sannoliken att höra till förlorarna. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att shaitan då lurade människan genom svek. För det är exakt det han är. Han är den största svikaren. Shaitan kommer på domedagen och säger jag är fri. Jag lovade er och jag svek. Jag bröt mina löften. Han ger bara falska löften. Ni kommer att få si, ni kommer att få så. Och sen subhanallah, i slutändan finner man att det bara är olycka. Så shaitan är en svikare. Och när de sedan hade smakat från frukten av trädet så blev deras nakenhet uppenbar för dem. Det som tidigare täckte deras privata delar försvann. Och nakenheten blev uppenbar. Och då försökte de täcka sig. Och de tog olika blad från paradiset och gjorde kläder av dem. Och sen så säger då Allah subhanahu wa ta'ala att har jag inte förbjudit er från detta träd? Och har jag inte sagt till er att Satan är er fiende? Och det är också en viktig sak för oss människor att alltid tänka på. Shaitan är våran fiende. Han är inte våran kompis. Låt oss då behandla honom som en fiende. Vissa har tagit honom till vän. De säger, jag hatar shaitan, men han går Satans väg. Han går inte Allahs väg. Då har du inte tagit honom till fiende. Så behandla honom som en fiende. Ittakhidhuhu aduwa. Allah säger klart att vi tar honom till en fiende, subhanallah. Och då så säger sen Adam i den här versen, qala rabbana zalamna anfusana, herre, vi har gjort orätt mot oss själva. وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Och om du inte förlåter oss och visar oss nåd så kommer vi höra till förlorarna. Det här är bland de vackraste dua som finns. Att man ber Allah Azza wa Jalla om förlåtelse. Och vad är det här? Och det här är en dua som vi också kan säga. Och det är därför jag betonar här. Att vi lär oss denna dua. Att du då säger Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Herre, vi har gjort orätt mot oss själva. Och det nämns som en introduktion till dua. Någonting som orsakar att din dua blir besvarad. Att du ödmjukar dig själv inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och också att du åkallar Allah med hans namn och egenskaper. Här, Rabbana, ett av Allahs namn, Rabb. Zalamna anfusana. Vi har gjort orätt mot oss själva. Du börjar med att erkänna dina brister till tillkortakommanden och synder. Vi har gjort orätt mot oss själva. Wa in lam taghfir lana. Och om du inte förlåter oss och visar oss din rahma, så kommer vi att vara från förlorare. Wallahi, så är det, bror och syster. Om Allah inte förlåter dig, om Allah inte ger dig hans rahma, så kommer du att vara en förlorare i detta liv och i nästa liv. Så alltid be Allah om förlåtelse, att han ska dölja dina synder, täcka dina synder, sudda bort dina synder, och att han ska ge dig hans rahma. Så en väldigt, väldigt vacker dua. Och kolla här, sista fa'idan. Kolla på hur det gick här. Ash-shaytan trotsade, eller hur? Och vägrade att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och bad då Allah om en sak. Han bad om att få vara kvar på jorden och göra kaos. Vilseleda människan. Han fick vad han vill. Och han blev förbannad i all evighet och kommer brinna i helvetet i all evighet. Kolla på Adam. Han syndade. En iblis syndade. Och det här var det han valde. Han gjorde inte toba. Han valde att trotsätta. Att trotsa. Och fortsätta att synda. Och han blev förbannad. Adam syndade. Och valde att be om förlåtelse. Och Allah accepterade hans toba. Och han blev förlåten. Och kommer att få vara i paradis i all evighet. Och därför nämnde de där. Att en person som syndar. Och sen trotsar, han är envis och vägrar erkänna eller vägrar sluta synda och vill fortsätta synda, har efterliknat iblis. Den igår, satans väg. Men en person som syndar och känner ånger, känner att det här var fel och vänder sig till Allah i toba, har efterliknat Adam, alayhi salatu wasalam. Och inshallah kommer att få samma goda, yani, vad kan man säga, belöningar som han fick. Att han blev förlåten för sina synder. Så därför har man syndat, ska man alltid göra toba. Och vi människor vi syndar dag och natt, subhanallah. Men Allah Azzawajals dörr till toba är öppen. Så att, låt oss be om förlåtelse. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.